Oh, hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Snart vi slutat ökenfärden och gå in i Kanaans land. Jo, jag tackar. Man skulle ju kunna tänka att allt är klart nu, allt är över, all kamp är över. Nu ligger det bakom, nu när det här stora dundrande uppbrottet har skett. Mer än 1 miljon människor har satts i rörelse på en gång, och jag föreställer mig att man skulle kunna mäta detta på något sätt om det hade funnits seismologiska institut vid den tiden, där 1 miljon människor får marken att gunga. Det här folket har dessutom gått genom Sävhavet eller Röda havet torrskodda, och nu kan väl ingenting hindra dem. Jo, en torr strupe och en kurrande mage. Alltså människans mest grundläggande behov av mat och vatten. Jag tycker det är slående, jag ska säga på en gång. Jag tänker predika 5 minuter längre än vanligt om någon tycker att jag blir långrandig. Men med tanke på att det är 40 år vi avhandlar så tycker jag ändå en kort predikan. Det är slående hur kort den här liksom segeryran blir, den som Anne Jorid predikade om ganska nyligen. Lovsången hinner knappt tystna innan gnället tar vid. Havets sång byts ut mot en trist litania som heter Knot och knorr. Så knorrande efter lovsång är ingenting nytt för vår tid, så ni vet det. Så här är det. När man tror att segern är vunnen och man så liksom har brutit upp, så är det då egentligen den långa vandringen börjar. Och två saker blir tydliga här och beskriver på något sätt så träffsäkert också våra liv och våra livsvillkor. Det ena är att det är ofta en lång och mödosam vandring hem. Det andra är att undrens tid är inte förbi. Den långa vägen är kantad av under. Och jag skulle vilja tala lite grann om de båda. Det är en lång och mödosam väg, men undrens tid är inte förbi. Det är det här våra nydöpta vänner Anna och Maria nu får leva i och veta om. Det är deras verklighet. Och det här är allas vår verklighet. Upp ur vattnet stiger en ny människa, en ny skapelse med segern i ryggen. Kläderna är bokstavligt talat rena, men vi ska göra en lång vandring i en värld som här och där är ganska smutsig. Men om det är sant, så är det lika sant att undrens tid inte är förbi. Vägen är kantad av små och stora underverk. Jag tror att man måste hålla båda de här i minne om man ska ta sig hela vägen hem. Det är en lång vandring, 40 år. Jag satt och funderade på den där omvägen de gör liksom på, som ju egentligen är en ganska onödig omväg. Och så insåg jag att 40 år, man har hört det här så många gånger, så det blir på något sätt bara en siffra. Hur länge är 40 år? Och då gjorde jag experimentet att jag backade 40 år i mitt eget liv. Så tänkte jag, vem var jag då? Och då plötsligt så stötte jag ihop med en finnig, relativt okysst 17-åring som åkte syndap med hög tank. Det var en mopeden. Man skulle ha låg tank då, men jag fick bara en med hög tank. Jag var hemligen kär. Jag hade ett skåp i mitt rum. Det hade hemligheter som min äldre bror absolut inte fick se. 17 år. Och så undrar man, vart tog den tonåringen vägen? Det är en så lång tid vi talar om. 4 årtionden. Och detta i öknen, där varje tillstymmelse till liv och växtlighet, allt liv är utsläckt. Och på marken finns bara den här svarta, bländande ökenfernissan som liksom hettan har pressat ut. Så den som tar sig från slaveriet i Egypten till löfteslandet får räkna med att vägen varken är kort eller spikrak. Men vägen kantas, glöm aldrig det, av dagliga under. Och det är om dessa under den här berättelsen handlar. Den handlar om vatten, den handlar om vaktlar och den handlar om manna. Det står helt klart att ökenvandringen inte hade behövt ta 40 år om man hade gått raka vägen. Många påstår att det hade räckt med några veckor, någon annan ett år. Varför denna långa väg? Bibelkommentatorerna är ganska eniga om att Mose nog väljer den här vägen för att israeliterna ska ha en chans att liksom bindas ihop, knytas ihop till ett folk, de som kom från så många håll och stammar. Det är ett skäl. Det finns många andra att anföra, men jag tror att det samlande skälet är att ökenvandringen är ett slags test. Ett test med syfte att detta folk, Guds folk, nu ska lära sig att leva ur Guds hand. Jag tror att det är det övergripande svaret. Guds folk ska lära sig att leva ur Guds hand. Jag läser ur 5 Mosebok 8. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen. För att tukta dig och sätta dig på prov. För att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna. Något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. 5 Mosebok 8. Märk att de här orden, exakt de här orden, citeras sen av Jesus. Och märk var, när han sätts på prov av djävulen i öknen. Jesus blir efter 40 dygn hungrig och djävulen uppmanar honom att göra stenarna där till bröd. Och Jesus svarar som Mose. Det han för vidare från Herren där. Det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Alltså, öknen är en skola. I dagligt tal beskriver ju ordet öken tider av torka, fattigdom på upplevelser. Vi talar om skapartorka när det går trögt. En slags öken i vårt, det kreativa, det som händer i oss helt enkelt. I Bibeln och den andliga litteraturen finns det där motsträviga, men där finns en dimension till, nämligen öknen som en miljö för det innerliga och medvetna Guds sökandet. Här skalas livet rent på all falsk trygghet och Gud blir människans allt. Det är också här vi möter oss själva, våra innersta tankar, vår rastlöshet och vår bångstyrighet. Hungern och törsten blir nu i Guds hand ett redskap för att lära det här nyfödda folket, lära dem att gå. Men också att lära sig att leva ett liv på det som utgår ur Guds mun. Det handlar om deras lekamliga hunger, men det handlar främst om att lita på Guds omsorg. Att varje dag leva av Guds nåd, av Guds ledning och att mätta sig med hans ord. Och plötsligt är ju den här texten så nära oss och de perioder när vi måste ta oss igenom våra öknar. Kanske kommer vi ur dem lite mer medvetna om att allt vårt liv bygger på kommer från Gud. Vi har ingenting om inte Gud ger oss det. Det följer ett liv på befrielsen. Det är viktigt att veta det. Ett liv som trots frälsningsglädjen kan vara ganska mödosamt. Och det är uppenbarligen tre saker som ställer till det för Israels barn. Det är törsten, det är hungern och det är minnet. Eller kanske man ska säga bristen på minne, om vi börjar där. Det verkar på något sätt vara en sak att liksom få israeliterna ut ur Egypten. Det svårare verkar vara att få Egypten ut ur israeliterna. Alltså de bär med sig så mycket av det gamla tankesystemet och uppenbarligen tar det 40 år för att bryta det här gamla tankesättet. Och där ser man att minnet spelar dem ett spratt. Gång på gång uppmanas Israels barn att komma ihåg hur de hade i Egypten, förtrycket, förnedringen, underkastelsen, och även minnas framåt. Vart var de på väg? Mot löfteslandet. Men de glömmer och de fångas, och det är inte svårt att förstå. De fångas inte bara i det förgångna eller i framtiden, utan de fångas faktiskt i nuet. De har lämnat kustområdet nu, de ger sig österut rakt in i öknen. Och det är när de kommer dit som hungern och törsten slår till. Och märk att ganska snart så börjar de längta tillbaka till Egypten. Men hungern och törsten blir det sätt som Gud använder nu för att få dem att komma ihåg. Och de blir plötsligt så fruktansvärt lika oss. Som tonåringar ungefär. Lyssna. Det här är fjärde Mosebok 11. De kommer till Mose och säger: om vi bara hade kött att äta. Minns ni fisken i Egypten? Vi åt så mycket vi ville. Och gurkor och meloner och purjolök och rödlök och vitlök. Här får vi gå och sukta. Här finns ju ingenting. Hör ni så tonårsaktiga de är? Det är få saker som kan få oss människor ur balans som hunger. Jag har det på väldigt nära håll, så jag vet vad jag talar om. Men Gud har ett underbart sätt att möta folkets knorrande. För vad gör Gud när de gnäller? Ja, han kommer inte med bannor och inte tillrättavisning. Utan han har en helt annan metodik. Och det är att han låter det formligen regna mat över dessa gnällande människor. Det är mat överallt. Det regnar vatten, det regnar vaktlar, det regnar manna. Det ligger mat precis överallt. Marken täcks av mat. Vilken fantastisk pedagogik. Jag ska begränsa mig till mannat. Det är ju lite roligt att det blev jag som fick den här texten. Som ni alla vet så brinner jag och mina kollegor för vårt matförråd. Det som kallas manna. Och som ju fick sitt namn av våra persiska vänner. Som ju tillsammans med oss jobbar otroligt hårt med vår dagliga utdelning av mat. Och där detta också har blivit ett sätt att bygga ihop smyna familjen. När vi nu leds av en gemensam ledningsgrupp med människor från Iran och Sverige. En fantastisk utveckling. Jag glömmer aldrig när Manas kom och meddelade att vårt matarbete skulle få ett namn. Allt stämmer, sa hon, innan hon sa namnet. Hon sa, maten kommer ju från himlen. Det visserligen via Olwin och Linas matkasse och Dals och sånt. Men det kommer från himlen. Sista förbrukningsdag på allt vi får in här är idag. Det ska fördelas rättvist till alla. Och så sa Manas, det är ju precis som med mannat i öknen. Kan vi inte kalla vårt matförråd för manna? Och så gjorde vi det, och utvecklingen i det här pyttelilla matförrådet som startades för 3 år sedan är ju fullständigt enorm. Där vi som församling idag kan vara med och distribuera mat till mellan 400 och 600 familjer i veckan som går hem en rejäl matkasse eller två. Inte visste vi det när det där lilla matförrådet startades. Inte visste vi om alla sidoeffekter, alla bonusvälsignelser. Jag tänker på vad detta har gjort med vår församling. Allt det där som möjligen handlar om mat, men som framför allt handlar om människor. Varje morgon, måndag till fredag, så håller Conny Lundberg, allas vår Conny, ett bibelstudium med volontärstaben där borta i Manna. Fler och fler som kommer dit som volontärer upptäcker kärleken, värmen, tron, möter Kristus. De upptäcker att människan lever inte bara av bröd alena, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och vi har fått döpa flera av dem redan, och som ni hörde också Anna och Maria här idag. Jag tror att det här bara är början. Därför att det finns andliga lagar här. När vi hanterar Guds gåvor efter hans föreskrifter, så utlöser det en välsignelse. Och de judiska kommentarerna till vattnet, till mannat och till vaktlarna, hur det skulle hanteras, är ju egentligen en läxa som vi alla borde lära oss. En läxa i 3 delar. Deras råd är att det här handlar om måttfullhet för egen del. Alltså, ta aldrig mer. Ha aldrig mer än du behöver. För det andra, solidaritet i förhållande till medmänniskan. Och för det tredje, först som sist, förtrösta på Herren, så räcker det du har fått till många fler. Det är inga dåliga råd. Det finns en känd vetenskaplig förklaring till mannaundret. Alltså ett naturfenomen som handlar om tamarisbusken som växer i det här området där Israels barn befann sig då efter Sävhavet. Den där busken angrips ibland av så här bladlusliknande insekter. De suger i sig saven som innehåller kolhydrater och omvandlar dem till sockerämnen. De utsömras och faller till marken som korn som kan tillvaratas och ätas som socker eller som honung. Eftersom de smälter i solen, så måste de, precis som mannat, samlas in på morgonen. Och än idag kallar beduinerna i öknen det med bibelhebreiskans ord mana eller man. Och så har man ju försökt bortförklara det här undret så här. Men bortförklaringen faller ju på grund av regelbundenheten i det här. Den faller på grund av att regelbundenheten bryts en gång i veckan vid sabbaten, när ransonen plötsligt är dubbelt så stor och maten plötsligt går att spara. Mannat kom tidigt att bli symbolen för Herrens omsorg om sitt folk. Det är därför, som Urban läste, som man skulle ta en portion, ett omer, och förvara det med förbundets tavlor i det allra heliga, och göra det i det allra heligaste, och göra det i alla släktled, genom alla släktled, som en slags påminnelse om att allt vi har kommer från Gud. Och det kommer nytt imorgon, så du behöver inte oroa dig. Mannat är ett dagligt under. Lyssna på beskrivningen av det igen. De kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö. Det var vitt och smakade honungskaka. Andra Mosebok 16. Det är lite roligt, tycker jag, att i 1917 års översättning, ni som är min ålder minst det, så står det att det smakade som semla. Är inte det väldigt roligt? Det står faktiskt så. Det är klart att det blir enformigt, eller hur? Tänk er själva, man tycker ju semmelperioden är alldeles för lång. Och så semla varje dag i 40 år. Men det finns någonting här som handlar om att det aldrig blir enformigt. Det är det som är undret. Det blir aldrig enformigt att leva av det Gud ger eller det som utgår ur Guds mun. Och nu ska jag ta mig lite friheter. Jag ber om ursäkt för det. Jag ska spekulera lite grann. Och det är att i psalm 78 och 25 står det så här. Han lät manna regna över dem. Säd från himlen gav han dem. Människor fick äta änglars bröd. Slutcitat. Tug på det där lilla uttrycket i slutet. Änglars bröd. Människor fick äta änglars bröd. Och så plötsligt så anar man ju att det här naturligtvis är någonting mer än vanligt bröd. Detta änglars bröd har lett till spekulationer genom historien. Underbara sådana om ni frågar mig. Och en av dem finns i Salomos vishet, en av apokryferna. Där det berättas om mannat så här. Och det här tarvar ingen förklaring. Den här texten är på något sätt sin egen förklaring. Men åt ditt folk delade du istället ut änglars mat. Från himlen bjöd du dem ett bröd som var färdigt att ätas utan besvär för dem. Som förmådde ge all tänkbar njutning. Och som kunde anpassa sig till vars och ens smak. Det ämne som kom från dig gav en föreställning om hur ljuv du är mot dina barn. Lyssna nu. Det fogade sig efter den ätandes önskan och förvandlades till vad var och en ville. Vilket superbröd. Det här finns i, de brukar vi kalla för de apokryfiska, men är det inte underbart? Jag kan inte avstå att koppla det till Mose och Jesu gemensamma ord. Människan ska inte endast leva av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Ingen föda i världen för vår inre människa kan vara mer varierande, näringsrik, ibland svårtuggad, ibland svårsmält. Ingenting kan ge en rikare föreställning om, citat, hur ljuv Gud är mot sina barn. En Guds levande ord. Det är ord vi tragglar och läser söndag efter söndag. Och man tänker, kommer det aldrig något nytt? Nej, det gör inte det. Det kommer ingenting nytt. Därför att detta ord är ett levande ord. Vi kan läsa det igen och igen och igen. Och det smakar nytt, annorlunda, friskt. Som din älsklingsrätt. Och ibland den tillrättavisning vi behöver. Jag har sagt det många gånger under de här två predikoserierna att Gamla testamentet och Nya testamentet alltid hänger ihop. Och ju mer man borrar i de här texterna, desto tydligare ser man att de är sprängfyllda med profetiska hänvisningar till det som skulle komma. Någonting som blir extra tydligt i dagens text. Och syftningarna fram mot Kristus, mot den som ska möta och mätta vår djupaste hunger, den andliga hungern, väcka och samtidigt släcka och väcka igen vår andliga törst. De hänvisningarna, de är många, många i Gamla testamentet. Och jag ska landa där till sist. Vi går till Johannes kapitel 6 och vers 1. Jag läser. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Märk hur prövningsmotivet kommer tillbaka här. Detta sa han för att pröva Filippos. Alltså, litar du på att jag förser? Sen kommer brödundret. Pojken med de 5 bröden och de 2 fiskarna och de 12 korgarna som blir över. Där är ju samma instruktion som om mannat kommer tillbaka igen. Samla ihop bitarna som blir över så att ingenting förfars. Och det blir 12 korgar över. Säkerligen också kopplat till Israels 12 stammar. Kanske till Jesu lärjungar. Dagen efter samlas människor igen i stora skaror runt Jesus. De har letat upp honom nu efter brödundret. Han anknyter till det när han tar till orda och säger: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågade då: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. De sa: vilket tecken vill du göra så att vi kan se dig och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen. Där kommer det igen. Så som det står skrivet: han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade: sannerligen jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då: Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det går att säga det här ganska enkelt. Det finns ett svar på vår andliga törst. Det finns ett svar på vår andliga hunger. Det svaret har ett namn: Jesus Kristus. När jag växte upp hade mina föräldrar en liten silverask med bibelord på. Små, små lappar så här. När vi hade gäster och det började bli kväll. Mamma sa alltid att vi hade främmande, det är ett så konstigt ord. Vi hade gäster. Och när det började bli kväll och vi skulle gå hem, så tog hon alltid fram den där asken och så skickade hon runt den, och så tog alla varsin sån här liten lapp med ett bibelord på, och så läste de högt det där bibelordet innan vi bad. Och så kallades de här små lapparna för mannakorn. Minns ni? Ska vi ta ett manna? Sa alltid mamma. Det här är ett vackert minne. Och kanske handlar det här inte om silverasken, men om vardagsgemenskapen. Om vardagsöppenheten gentemot Guds ord. Om att leva sitt liv och hämta sin andliga näring ur Guds hand. Att göra det igen och igen, varje dag, ett helt liv. Varje dag kantad av det Guds under som är Guds ordet och som är ett dagligt under när det möter oss. Den mat som aldrig blir enformig. Och rådet är: Ät varje dag. Lev ditt liv ur Guds hand. Därför att andligt liv är färskvara. Vi är fria. Men vi är inte framme med dagens tema. En lång och mödosam vandring hem. Men glöm inte att undrens tid är inte förbi. Och vägen hem är kantad av under. Och som om det inte vore stort nog, så ska ni få ett bonus som jag inte är mannen att utreda. Mannat dyker ju upp en sista gång i Bibeln, i Uppenbarelseboken 2. Jag ska inte ens försöka utlägga den här texten. Jag tror att det här som jag läser nu till sist, jag tror att det här är en av ordets allra mest udda och underbara anrättningar. Den ska inte förklaras. Den ska bara njutas. Jag läser Uppenbarelseboken 2:17. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Amen.